Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Henke. Han har inte varit klar så länge som polisen, har varit ute i 1,5 år. Men ändå hinner man ju med rätt mycket på den tiden. Och Henke kommer presentera 2 intressanta case. Ett här i avsnittet och ett på Patreon. Där det lilla i många gånger då gör att man hittar någonting större om man gräver. Och kanske också nyttjar sig av den lagstiftning som finns. Det började med en iPad och i Patreon-avsnittet så började med att någon körde över heldragen linje. Och hur det slutar i båda fallen kan du ju höra. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com/snutsnack. Den här veckan skulle jag verkligen uppskatta om du gick in på guldpodden.se och röstade på Snutsnack om du gillar podden såklart. Skulle glädja mig om du röstade på podden som årets intervjupodd. Där tror jag vi kan ligga ganska bra till. Du får rösta på vad du vill. Men jag skulle uppskatta om du gör det jättemycket. Nej, men jag tycker att vi kör igång nu och lyssnar på Henke. Glöm inte att vi finns på sociala medier också. Var försiktig där ute och ha en riktigt bra lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Henke.
Stort tack.
Du sitter nere i de södra delarna av vårt avlånga land.
Ja, jag gör det. Södern brukar ju vara bra väder, men det har vi inte.
Alltså, det är inte det. Du är ju i sundets pärla.
Ja, men exakt.
Helsingborg.
Ja, Helsingborg. Och det här är ju inte sol, men det är fortfarande en pärla.
Ja, det, är du uppvuxen också i Helsingborg?
Ja, omkring Helsingborg är jag uppvuxen.
Ja. Du trivs i Skåne?
Nej, jag stortrivs i Skåne. Jag pluggar i Umeå, så att jag har haft en beskärda del av norr också.
Men hur var det? Varför drog du ända dit upp? Det finns ju närmare. Eller fanns det bara den på din tid? Nej, det gjorde du inte.
Nej, på min tid. Nu pratar du precis som att jag vore 67. Det var så här att jag valde att plugga distans. Umeå var mitt förstahandsval, alltså distans Umeå, med anledning av att vi har väldigt goda vänner uppe i Umeå som jag hade möjlighet att bo hos under pluggtiden. Och så distans innebär att man är där 4 eller 5 gånger per termin nästa vecka. Och då hade jag möjlighet att bo där. Det blir ju superbt.
Men jag har ju halva min släkt där och min fru är ju från krokarna där. Har du något gott att säga om Umeå också?
Så jag har bara gott att säga om Umeå. Jag har faktiskt precis hemkommit från Umeå för att hälsa på våra vänner där ute. Jag skulle säga att det är inte Umeå utan det är 4,5 mil norr om Umeå. Det är jätteviktigt att säga.
Okej.
Okay. Ja. Så det är en liten by utanför. Men en fantastisk stad. Jättevackert. De har ju vinter, så som vi vill ha vinter i Skåne, som vi har ungefär 1,5 timme per vintersäsong. Det har de ju hela tiden uppe i Umeå och den trakterna.
Just det.
Och sen folket är ju, jag skulle säga det helt annat. Det är ju öppen mentalitet och de vill prata och jättehjälpsamma på alla sätt. Så att, jag har bara gått att säga om Norrland överhuvudtaget. Sen har jag mina rötter, min mamma kommer från Piteå, så att det är 20 mil till norr.
Just det. Ja, där ser man. Ja, min farsa är ju från Västerbotten. Han är ju från Vännäs. Från Vännäs. Han lever tyvärr inte längre. Men det är också det är krokarna kring Umeå där, tror jag. Den 4-5
mil. Absolut.
Jaha, men trivdes du med det där distansprylen då? Funkade det bra för dig?
Alltså, jag kommer ju från... Jag jobbar ju heltid. Jag arbetar som brandman också. Deltid har gjort i snart 16 år. Mm. Så att det var ju delvis att man har familj och att man vill vara hemma under pluggtiden gjorde ju att jag valde distans främst då. Det kräver ju lite av en själv, just självdisciplin, för att jag hade ju det som mitt jobb. Jag lämnade liksom ungarna på skola och dagis 9-4 och så fick jag plugga under den tiden. Så att jag tyckte det funkar bra för att man ändå kunde vara hemma väl. hemma vid och liksom så. Sen fick jag jättegoda vänner. Vi var 6 stycken skåningar som också fick då, eller vi var totalt 6 skåningar uppe i Umeå på distansutbildning. vi körde upp och ner liksom de här 125 milen dit.
Oh wow.
Och då lär man känna varandra, både hens rykter och hens sanna jag liksom.
Ja, så är det ju. Men du, hatten av där, för jag har alltid full respekt för de som du säger då, lämnar på skola och dagis och sen sätter sig ner med självdisciplinen och pluggar. Det, ja, nej, men all respekt. Jag vet inte om jag hade grejat det faktiskt.
Jo, det hade du visst.
Tror du
det? Men det är ju saken, är, vill man göra någonting så är det ju fan så mycket lättare. Mm. Sen när man är mitt inne i det, det är klart att man tänker, är det här ens viktigt liksom att kunna? Men helhetsbilden gör väl att jo, det var vettigt att göra det. Men där och då känns det väldigt meningslöst.
Jag tänker att mycket som vi har pratat om i podden när det kommer till olyckor och lite sådana saker. Måste du ha varit lite härdad i då som 16 år inom, och som brandman?
Jo, ja, men absolut. Alltså jag kan ju säga, jag hade ju med mig vissa saker som är positiva. Man tänker på vårt kommunikationssystem rakt. Mm. Det har jag ju sysslat med tidigare, så där har jag gett mig kymmer.
Just det.
På det viset. Men just att möta människor i kris har jag ju stött på tidigare. Och det är ju någonting som, det är liksom fingerspetskänsla eller fingertoppkänsla.
Mm.
Hur man ska prata med folk. Och jag säger inte att jag är duktig på det, men jag har mött många människor i kris liksom. Och det hade jag med mig. Så sjukvården är ju en sån sak. Många kan känna sig osäkra på det, men jag känner mig ganska trygg med mig själv och kunskaperna. Och det är ju sånt som är det fina i det. För om man säger de här 6 skåningarna jag var med, där var någon som inte hade någon bakgrund alls. Vissa hade militärbakgrund, vissa var också inom räddningstjänsten. Vi kunde ju liksom dela de erfarenheterna i bilen på väg ut och ner liksom.
Mm.
Och det, då anser jag att man blir bättre. Och det är ju det som egentligen hela utbildningen syftar till. Skaffa kontakter, prata med varandra, vi lär oss av varandra, och det är ju det fina liksom. Det är även det man gör i arbetet i stort.
Ja, jag tror jag har nämnt någon gång i podden att jag var så nöjd när ni kom liksom, när brandkåren kom, räddningstjänsten, och man var på en trafikolycka och kunde få börja dirigera trafik istället för att göra det där.
Det här kan jag. Det här har jag lärt mig i skolan.
Ja, precis. Men och folk som sitter fastklämda och sånt där, det är ju lite mer räddningstjänstens uppgift, så att säga.
Ja, men såklart.
Men hur kommer det sig att du ville byta då? Trivdes du inte där, eller ville du liksom bara gå vidare till något nytt? Eller hur kommer det sig att polisen lockade där?
Jo, men absolut. Alltså nu har jag jobbat som deltidsbrandman och deltidsbefäl och styrkeledare. Och det gör jag faktiskt fortfarande, så jag kombinerar de här två jobben.
Aha.
Och polis. Men jag jobbade på en industri tidigare, helt tiden då.
Ja.
Och alltid, sen jag var 5 år gammal, har jag sagt till morsan och farsan att jag vill bli polis.
Okay.
Eller nej, förlåt, jag vill bli brandman. Så då blev jag det. Det är det här med blåljusyrket, det här med adrenalin på slaget, att kunna ta hastiga beslut eller snabba beslut under hastiga former. Jag trivs med det.
Ja.
Att man inte vet vad man ställs inför. Mm. Så var jag någonstans i ett vägskäl där med industrin. Att ska jag liksom fortsätta gå här, eller ska jag göra något annat? Och då testade jag att slänga in en ansökan. Och det komiska här är nu, det är inte många som vet om det även i min närhet. Men jag slängde in en ansökan. Jag saknar ju historia, tror jag, från gymnasiet. Satt och läste ut den på 1 månad på distans. Och jag fick betyg i den, och så var jag då, ja men okej, du är klar på att söka. Så får jag tillbaka från rekryteringsmyndigheten att det är för många, eller för få platser för många sökande, så du kommer inte vidare. Ja, det var ju typiskt. Men då tänkte jag, okej, jag har mina jobb som jag har liksom. Sen tror jag det tog 2 månader. Fick ett nytt brev från rekryteringsmyndigheten. Jo, men regeringen har släppt till fler platser. Så att du är välkommen på prövning. Så då åkte jag dit och prövades, och sen gick jag hela vägen, och nu sitter jag med färdig idag liksom. Så att jag vet inte, jag ska inte säga att jag tackar regeringen, men tack dem som släppte till en extra plats.
För nu har du varit klar i typ 1,5 år någonting, va?
1,5 år, stämmer. Juni 2020 till examen.
Och då har du hängt i Helsingborg hela tiden?
Ja, jag gjorde aspiranten från november 19 till juli då, 2020, gjorde jag aspiranten i Lund faktiskt.
Mm, okej.
Jättebra stadion och aspiranten är lite mindre, men ändå både stadsproblematik och landsbygdsproblematik. Jätteintressant. Jättebra, både handledaren var fantastisk och som hör detta, jag får inte säga hans namn. Och instruktörerna var jättebra.
Vad gör en bra handledare då? Till de som kanske håller på och ska bli handledare eller ha en handledare. Varför var din handledare fantastisk?
Han var fantastisk på det viset att nummer ett så tog han ju hand om oss redan från början. Men där, hälsa oss välkomna. Det är alltid skönt att känna sig välkommen var man än är. Och särskilt när man är liksom jävligt skitnödig när det första dagen på aspiranten. Då vill man gärna bli bra bemött och det blev vi. Men sen lyssnade han. Ställde jag frågor så fick jag bra svar. Han ville jättegärna utbilda, men han ville inte packa på för mycket kunskap, utan när vi var mogna för det så det kom successivt. Och sen superlyhörd och han är jättekunnig. Så att liksom, ja, det kan ju vara att jag han klickar jättebra. Men han var en jättestöttepelare liksom, för även en målbild över ja, okay, hur vill jag bli när jag är färdig och hur vill jag min approach vara, hur ska jag prata med de människorna vi möter, så att liksom satt upp ett mål utan att för den delen vara mer än alla andra. Men så här är jag han var jättetrygg i den han var i sin yrkesroll. Och jag menar, jag är 1,5 år in i tjänst och jag är ljusår därifrån. För att det tar tid liksom, tror jag, att hitta sitt eget hur man är som polis.
Ja.
Hitta sitt ID.
Absolut. Det tror jag att det måste sätta sig. Det måste rulla in liksom några vågor där tills man har jämnats ut och känt. För man är ju, alltså polishasse då, när jag jobbade som polis var ju en del av mig liksom, som inte var exakt som den som jag var hemma, så att säga. Det är klart att det blir ju en yrkesroll som det tar en, för mig tog det också, det tog tid att lära sig liksom. Skulle du själv
kunna... Jag tänker det är väl ganska normalt. Jag tänker, hur är man som person? Det är samma sak där. Person, det börjar man när man föds, men du kanske inte vet riktigt vem du är förrän du är 22, 23, 24 bäst.
Precis.
Om ens då liksom. För att det är så mycket som händer och det här är ju ett komplext yrke som, ja, men du har ju din lagbok på när det finns såklart. Men du har ju så mycket annat, så många andra dimensioner. Människomöten, både de som vill dig illa men de som vill dig väl och de som mår dåligt som vi ska någonstans kunna hjälpa genom att lyssna och vara där. Alltså det är ju en superdimension på människor som man möter. Och är man inte trygg i sin roll då, tror jag det kan vara ganska svårt att veta hur man ska vara tillbaka.
Just det. Skulle du kunna tänka dig att vara handledare själv i en framtid?
Ja, i en framtid. Men som sagt, jag vill absolut. Och det är ju till viss mån för min handledares förtjänst då att han skötte det så bra. Men det är ju, då ska jag ju någonstans känna mig mogen själv. Jag ska kunna vara den här personen. Jag ska kunna tycka själv att jag har grejer att ge. Jag kan hjälpa någon på traven.
Vad var största utmaningen då att gå ut på aspiranten när man liksom bara har teorin egentligen i ryggsäcken? Då? Vad tyckte du var den största utmaningen?
Ja, den är ju klurig. Alltså största utmaningen är ju, kan jag tycka, alltid omsätta teori till praktik.
Ja.
Jag menar, vi kan ju läsa i lagtexten är där inga gråzoner. Det finns liksom inte. Men du kan öka på 5 misshandlar där varje misshandel är olika beroende på omständigheter. Jag har aldrig, tycker jag själv, haft problem att snacka med folk. Liksom. Jag kan prata med de flesta människorna. Så där mötte jag väl inget hinder, men det var just att okej, det är så här vi kan nyttja lagboken. Vi gör den till, inte till vår fördel, men däremot till att om vi ser det på detta viset så kommer det ändå landa i en anmälan. Det kommer att landa i olika tvångsmedel. För att vi ser lagtexten utifrån intentionerna snarare än vad det står i den stora blå boken. Liksom.
Just det.
Och sen... Sen var det ju alltid så, ja, men vi träffas Eller som aspirant, då är det ju oftast ett stort gäng eller ett större gäng som börjar samtidigt. Det var ju också en utmaning.
Aha.
Alla vi låg ju på samma nivå på skolan. Hej, ni har klarat aspirant eller har klarat utbildning, nu ska ni ut på aspirant och praktisera. Och sen möts vi där ute och där är ju samma sak. Att där har vi olika bakgrunder, olika mognader, olika ålder. Och vi ska ju någonstans kunna jobba tillsammans bra och hitta oss själva samtidigt. Så att utmaningen var väl, ja, det är långt svar. Men att omsätta teori till praktik, det tänker jag mig, det är det många som tänker likadant.
Men när man sen då, när du är godkänd och är liksom, nu är du polisassistent liksom och ute, och då ska du ju, ja, du ska inte kunna precis det din handledare kunde, men folk som tittar på det tror jag att du kan lika mycket.
Absolut.
Hur är den feelingen då liksom?
Den var ju sjukt skrämmande. Jag kommer ihåg mitt första pass. Det var midsommarafton. Det var eftermiddag. Och det första passet som PO. Och helt plötsligt så tittar ju min kollega på mig och så, när vi var på något ärende. Ja, men vad tycker du? Frågar hon mig. Vad tycker jag? jag är nyklig här. Vad ska jag ha en åsikt? Men det var ju jätteviktigt, för att hon kunde ju, hon tvingade ju mig någonstans till att, ja men okej, ha en åsikt, bilda en egen uppfattning. Nu tar vi ett beslut efterifrån vår samlade slutsats.
Liksom. Just det.
Och det var jättenyttigt. Och det försöker jag göra med dem. Ibland har vi aspiranter som har kommit oss. Liksom, att de får själva tänka ut. Vad tänker du? Bilda en uppfattning. Vad har du för syfte med det här åtgärden vi gör nu? Vi ska stoppa en bil. Varför stoppar vi bilen? Vad vill vi? Vad vill vi kolla? Vad behöver vi ställa för frågor? Och kanske det är en skälig misstanke eller anledning att anta som den här misstankepappan.
Just det.
Så att, men det var vettigt, men det var jävligt skrämmande.
Ja, det är intressant. Ja, men så tror jag det har varit för de flesta, tror jag, var ute. Men du trivdes ju väldigt bra i Lund, men då fick du ju din tjänst i Helsingborg. Hur trivs du där nu? Jag vet att du är på IGV.
Ja, det stämmer. Men jag trivs ju superbra. Alltså, jag vet inte om man kan betona detta mer. jag är alltså jättenöjd just nu. Har ett kanonturlag. Alltså verkligen.
Ja, det är så.
Och det var ju så att jag bytte ju tjänsteort på grund av att det var för långt att pendla egentligen. Och så fick jag en möjlighet att byta från Lund till Helsingborg. Och då tog jag den utan att blinka. Så det var egentligen bara geografiskt sett anledningen till bytet då. Men det ångrar jag inte för 5 år. Helsingborg är ju, jag vet inte så många invånare där är, men det är ju också det här. Det är en större stad, storstadsproblematik med organiserad brottslighet och narkotikavapen, och vi har skjutningar och sprängningar. Alltså och det är inget spännande överhuvudtaget. Alltså det är ju bara ett onödigt eller nödvändigt ont då att det finns.
Ja.
Men det är ju mycket krogkvällar. Nu under corona har det inte varit så himla mycket, men nu börjar det ju komma igång igen. Fantastiskt roligt att vara ute och prata med fula människor.
Underbart att du tycker det. Jag kommer ihåg att jag...
Nej, men alltså, du vet, alla i vårt turlag nu när restriktionerna släppte och vi hade då en natthelg fredag och söndag. Alltså, vi tyckte det var svinbart. Vi tyckte det var jätteroligt att vara ute. Och liksom, vi kunde prata med människor utan att behöva stoppa en bil för att få en diskussion. Utan nu helt plötsligt fick man träffa varandra igen. Berusade människor är ju de på sitt sätt.
Ja, det kan man säga.
Väldigt frispråkiga mot och mycket. Men liksom, just ordningshållning vid krog är ju kul.
Du tycker det,
ja. jag tycker det är kul. Men samtidigt, alla andra ärenden är ju roliga också. Men sen jag läste någonstans, eller jag har hört det någonstans, att Helsingborg är ett av de krogtätaste ställena, oklart om det är geografiskt eller om det är per capita, men där är jättemånga krogar och klubbar och pubbar liksom i Helsingborg.
Ja, det är en trevlig stad. Jag gillar Helsingborg.
Det är klart du ska, alltså, du kan inte säga något dumt om Helsingborg nu.
Nej, det ska jag inte göra. Jag kommer faktiskt inte på något heller.
Nej, där ser du.
Precis. Men fan, det var roligt. Du trivs i ditt turlag och du trivs att jobba med fulla människor. Det här låter ju helt perfekt.
Du behöver inte det bli någonting som ska stå på min gravsten. Trivdes att jobba med fulla människor.
Nej, men jag fattar. Men det är en positiv syn på jobbet. För ibland kan ju folk som är berusade ha en tendens att vara lite jobbig också. Men kan du känna så någon gång?
Ja, men absolut. Alltså, de är ju, alltså, till viss mån är ju med folk och människor är ju påträngande. Det är ju också en sak man får ju diskutera med dem. Alltså nu är det bra, nu är vi färdiga här. Får du gå? Eller kan du inte det och du är alldeles för berusad, ja, men då är du kanske fara för dig själv och du är kanske fara för andra med anledning av att du är väldigt påstridig. Ska vi göra det mot en polis, då gör du det mot en annan. Då kanske du får följa med oss.
Just det.
Så. Så att jag menar, det är ju också en avvägning och någonting som man har mognat in i att våga ta beslut. Oftast de besluten jag har tagit i massa räddningstjänsten, ja, men de är nödvändiga att ta. Men i polisen så är det också nödvändigt kanske på slutmålet att, ja, men då är du inte ute och stökar om vi har en misshandelsanmälan här om 2 timmar. Men det är svårt att kunna se det där och då om man är jättenöjd liksom, och så jag är. Men det är ändå viktigt att våga ta de besluten. Och blir det ett fel beslut så, ja, då är det ett fel beslut. Liksom. Det, jag kan inte göra så mycket mer.
Men
för det jag hade på handen just nu liksom, så var detta det rätta beslutet.
Vi pratade lite innan här, vi började spela in. Och det intressanta är att dina case, nu kan jag dem inte. Du har bara liksom nämnt ungefär vilka case som kom upp liksom i ditt minne när jag frågade. Men jag vet att det case du ska berätta om nu och det du ska berätta om i Patreon-avsnittet är lite båda det här. Det stora börjar i det lilla, eller hur?
Exakt så. Och det är liksom det stora börjar i det lilla och det är något som lite sätter fingret på det här med intresse, engagemang och att man vill driva någonting vidare. När man väl har nått vägs ände, ja, men då kan man acceptera. Nu har vi nått vägs ände, vi kan inte göra så mycket mer med detta ärendet. Men att vi vill vara nyfikna, vi vill ställa frågor, vi vill liksom gräva djupare för vi märker någonstans att det finns någonting mer att hantera.
Just det. Kan du berätta om det här? För jag vet att det handlade om, det började med en iPad.
Ja, men just det. Det var faktiskt så här att till saken hör ju att jag, då åkte vi buss, alltså inte PK-buss utan en radiobilsbuss. Aktuellt pass. Vi var 3 stycken poliser och en aspirant i den här bussen då. Jag och den ena kollegan, vi var ju överlyckliga. Vi älskar att åka buss.
Men det är kul att åka buss för man är fler. Man kan sitta och surra. Det är kul.
Exakt. Och sen så när man stannar någonstans så kan man öppna dörrarna och så ser det ut som att man är jättemånga när man kliver över. Det är inte egentligen. Men ja, det blir ju en helt annan approach. Och vi tycker det är skit.
Ja, det är bra.
Så vi var ju svinlyckliga att vi fick åka buss. Så får vi ganska direkt efter en utsättning att ni får åka ner till stan där en målsägare som har blivit bestulen på sin iPad dagen innan. Och nu ser han då via hitta min iPad, hitta min iPhone eller vad det nu är att den pingar liksom nere i stan och vår ledningscentral hade liksom krimmat fram att ja, men där är ju en elektronikbutik typ den här iPaden. Vi ska säga så att både jag och de andra kollegorna och även aspiranterna liksom, det här var inte ett superhypotiskt ärende för första passet liksom, så kom ut och körde buss. Men vi gör det. Det blir bra. Så vi la ju ut så att jag satt kvar i bussen. Jag ringde målsägare så jag bad han trycka på en knapp på sin telefon då, så kan den här iPaden avge ett ljud. Övriga 3 kollegor går in i den här butiken och säger till mig via radion, jo, men han kan pinga det nu. Och det började pinga som tusan bakom den här disken då.
Okay.
Så mina kollegor säger till, du, den här iPaden, vad är det för något? Ganska nervös. Och här, jag visste här hade man kunnat se det så att det där jag tänker lite att det här med nyfikenhet och så vidare att mina kollegor frågar ju gärna den här iPaden, jo, när kommer in någon som lämnar den här iPaden då, såklart. Men så började de lyfta blicken lite och så såg vi i butiken, det var ju ganska mycket saker i butiken som, alltså det kändes för mycket för att vara en elektronikbutik.
Okej.
Och efter diverse samtal och så vidare så får vi ju, vi misstänker ju han då för häleri. Och vi får en husrannsakan, vi går igenom den här butiken. Och det blir ett gigantiskt arbete.
Okay.
Så att han följer med, han blir gripen på plats. Och sen så fortsätter jag och min kollega som då för övrigt var jätteglad för att vi skulle åka bus. Vi stannar ju kvar i den här butiken. Och försöker spåra godset. Och vi hittar då diverse olika saker. Vi ringde Apple support och så. Och vi fick ner två utredare för utredningsjouren och kunde spårsöka i godshanteringen så att säga. De som har blivit bestulna någon gång och så.
Mm.
Så vi fick några träffar. Och vi fick ju några träffar på de här diverse olika prylarna.
Mm.
Så vi bara, ja men det här är ju svinget ju. Och sen öppnar vi en dörr till förråd. Och där ser vi gigantiskt massa olika, eller samma sorts av skor.
Skor,
ja.
Jaha. I en elektronikbutik.
Precis, ja men du hade samma känsla som mig där. Ja men ja. Det känns inte som en elektronisk produkt.
Nej,
så vi tar ju bilder på det då. Och sen så till syvende och sist så drar vi ut till huset igen. Som vi då fick skjuts med de här utredarna i en vanlig personbil. Så vi fick inte åka någon mer buss.
Tråkigt.
Ja. Nej, det är tråkigt. Men i alla fall, det slutar ju med. Och sen så, ja, vi skriver vår anmälan. Och sen är det någonstans på IGV så lämnar man ju från sig en produkt.
Mm.
Och sen så har vi ju duktiga utredare som tar vid. Och faktiskt häromdagen så blev domen förkunnad i ett ärende som där det blev förlängt.
Mm.
Där vår startskottet när vi hittade de här med skor och så vidare, nordvästra Skåne eller Skåne överlag har jättestora bekymmer med kapellskärningar. Att någon skär upp ett kapell på en lastbil, lastar av liksom gods därifrån och säljer vidare eller vad de nu gör med det. Så det här nystades ju upp så att vårt lilla startskott med den här iPaden gav ju på huvudmannen då 2 år och 2 månader.
Aha.
Han fick även ett skadestånd på 1,95 miljoner. Det är ju rätt så schysst.
Hur mycket gods kunde då, ni härleda då?
Jag har ju inte varit delaktig i det.
Nej, men okej, men utredarna
så att säga. Det var ju en sammanlagd summa för man stölder då i 16 miljoner.
Oh wow!
Så att det är ju ett ganska bra ärende.
Mm, verkligen.
Det börjar ju ganska smått. Sen så växte det till gigantiska volymer.
Det där, det påminner mig om också när jag jobbade på Gatlängsgruppen och det som också kom senare och kallas för Rave-kommissionen. Vissa hånade oss lite och kallade oss för Kiss-kommandot. För vi tog in folk då liksom för urinprov. Men de där urinproven då i sig gav ju inga straff. Så, men när man pratar med folk så får man ju reda på saker. Och vi hade ju inte sällan betydligt större ärenden om man räknar liksom till vikt och sånt där. Ibland vi hade större ärenden än narkotikaroten. Liksom. Men då var vi bara några unga gossar och töser som sprang runt på stadens gator och snackade med folk. Och det är ju ett väldigt bra trick om man vill ha information.
Absolut, jag är helt enig med dig, för det, okay, det jag kan läsa mellan raderna vad du säger, det är att ung, nyfiken, engagerad, ville, alltså viljan fanns där, och sen kommunikativ.
Ja.
Du vinner ju jättemycket på det.
Mm. Verkligen.
Så att, och det är väl som du säger, att pissa av någon, alltså lämna en urinprov för att kolla narkotika på marken. Ja men det är ju sin sak och det kan ju vara påträngande det också. Men gör man det på ett bra vis så får man ganska mycket info som man kan bygga vidare andra case på. Så ja, det är kul.
Ja, nej men och den här nyfikenheten att inte bara stanna. För det hade väl varit lätt kanske att stanna där och säga så här, ja, här har du tillbaka din iPad. Vi har upprättat en anmälan om häleri, alternativ stöld eller något sånt där. Och så är det slut. Men de här dojerna då? Jag blir lite nyfiken på de här skorna. Kom de från någon sån här kapellskärning eller vad kunde man härleda?
Ja, jag tror att de gjorde det faktiskt. Jag kan inte svara på det helt sanningsenligt. Jag bara läste det i tidningen och jag har inte lärt domen själv. Men
nej.
Jag tror det var 560 par kanske.
Ja. Det var inte för eget bruk bara då kanske.
Nej, men alltså jag vet ju inte hur många steg han har på en dag. Det kan inte jag definiera, va? Men mig veterligen så sliter man inte sulor på det viset.
Nej, det är starkt jobbat i sådana fall alltså.
Ja.
Ja, men intressant, roligt ärende. Och det är också, kan jag tänka mig, lite tillfredsställande att få den där lilla extra grejen.
Ja, absolut. Och det jag, alltså jag läste ju det som stod i tidningen och skickade till mina kollegor då. Och då står det så här, en stulen iPad som kunde spåras till en liten butik i Helsingborg blev den tråd som polisen började dra i, och så slutade med en omfattande utredning och stulen av 16 miljoner kronor. Det är rätt schysst.
Det är bra ju.
Och det är ju liksom och jag tror att samtliga mina kollegor har gjort likadant, men det känns gott att vara en del i det ändå, att någonstans en person av de här många har slutat med att göra stölder just nu. Mm. Det är rätt schysst.
Just det. Mm. Och också att man får reda på att hitta min iPhone, att det funkar.
Precis. Och jag tror till och med nu, om man nu ska höja iPhone lite, det kan man göra. Men den funkar även i avstängt läge nu efter den här uppdateringen. Och det är ju bra för folk att veta.
Oh.
Så uppdaterar man till det här nya iOS, nummer 15. Så funkar den även i avstängt läge. Så det är ju vettigt, ett tips till alla, sett på den här funktionen, hitta min iPhone, så har man möjlighet att kunna fungera.
Ja, det är bra. Men okej, nu är du ju hyfsat ung i tjänst och sådär. Hur ser målbilden ut för dig den närmsta tiden? Är det kvar att kriga på IGV här nu eller?
Ja, men det tycker jag väl. I alla fall alltså närmsta tiden, absolut. Jag stortrivs ju på IGV på det viset att delvis att den bredden man får. Man är med om så många ärenden, allt ifrån det hemskaste mord, skjutningar och sprängningar och så vidare, men fram till, alltså, till ringa stöld eller ett fast föremål på E4-an. Alltså den här bredden och den här kompetensen man tvingar sig själv att förkovra sig och kunna hitta och kunna plocka fram vid rätt tillfälle. Jag tycker det är en jätteutmaning.
Mm. Du nämnde innan här att du bytte från Lund till Helsingborg, lite större stad, den närheten till Danmark. Du nämnde organiserad brottslighet och sådär. Hur bra pejl har ni som är på IGV så att säga, den uniformerade personalen som är ute dag och natt liksom i uniform i era målade bilar. Hur bra koll har ni så att säga på vilka som figurerar i den så kallade organiserade brottsligheten? Har ni lite pejl på det?
Ja, det skulle jag väl tycka. För att jag menar, där finns ju diverse olika avdelningar som är experter på detta. Även då vi har områdesgrupper som jobbar riktat mot just den här sorten och den här problematiken.
Mm.
Men jag tycker att den informationen vi behöver, den får vi.
Mm.
Och det är fullt tillräckligt för mig.
Ja.
För då vet vi de här personerna, det här området, den här konstellationen, de här bilarna, intressanta. Ja, det räcker. Och så får vi skapa oss en egen uppfattning. Liksom. Och där ingen annan kan diktera vad vi ska göra.
Men de som har den här specialkompetensen då, som du nämner, kommer de ner ibland till er kanske på en utsättning och drar lite info som ni skulle behöva som är ute och snurrar så att säga?
Ja, absolut. Eller man får det liksom i PowerPoint-format eller så här. Mm. Med lätt smält för oss yttre personal.
Ja.
Men absolut. Och, alltså, bara för att vi jobbar uniformerat och ute och vi har kollegor som jobbar mer civilt och inriktat mer mot grov organiserad brottslighet, så har vi ändå samma mål allihopa. Mm. Det innebär att vi tar hjälp av dem, de tar hjälp av oss. Har jag någon information som jag tror kan vara viktig för dem, så delar jag det till dem och likadant tvärtom. Där är inga gränser liksom, att men nu har jag stängt min dörr, nu får inte du komma in och berätta någonting, utan det där är ju, vi måste kunna jobba mot samma mål, och det är ju att vi ska minska den organiserade brottsligheten. Mm. Och det, då måste vi jobba tillsammans, så det tycker jag att vi gör i stor utsträckning faktiskt.
Ja, men för jag tänker, det är ju intressant med de här kopplingarna mellan folk som färdas i olika fordon och att man kan se liksom länkar mellan olika konstellationer och grupper och sånt där. Men det har ni säkert någon annan bra teknik för i dagsläget.
Ja, det är 2021.
Okej, okay, så kvar på IGV och sen då, om man tittar längre
ja,
bort
men,
då?
Sen, nej, men sen ja, alltså, jag är ju intresserad av att jobba mot alltså, organiserad brottslighet. Och där finns ju olika grupper för det, hur man vill jobba, hur man kan jobba. Så det hade jag absolut, men däremot så vill jag ha, ja, men jag vill hitta mig själv i den här polisiära idéet som jag har snackat om. Vem är jag liksom och så. Men också höra snacket liksom, på äldre kollegor som är jätteduktiga att prata med alla människor. Ja, men jag vill suga upp så mycket erfarenhet där som möjligt. Jag vill ha den här bredden som är IGV och sen är det ju öppet. Så får man se vart det leder. För i det här jobbet så finns det ju 185 andra jobb.
Ja, det är otroligt.
När man har en polisutbildning liksom. Så att jag stänger inga dörrar. Så.
Och det man har hört...
Vidande polis säger nej liksom.
Nej, det blir inte det. Okej. Okay.
Nej, det kan jag säga. 184 jobb kvar.
Ja. Men det man har hört också i podden här också rent historiskt är att dels är det rätt mycket bananskal. Folk halkar in på prylar som de inte trodde. Bara, jag trodde aldrig jag skulle bli tekniker och så sitter de där och penslar. Eller någonting annat. Jag trodde aldrig jag skulle intressera mig så plötsligt blev jag hundförare. Liksom. Det har ju blivit lite så, det har man ju märkt.
Ja, alltså, och det, jag tänker väl det är väl tjusning med också att det behöver inte vara tråkigt att jobba utan där finns andra tjänster att söka som är samma grundförutsättningar med den utbildning man har men däremot en helt annan inriktning.
Ja.
Där var ju någon som sökte helikopterpilot, alltså bisittare till helikoptern. Det var jättemånga som sökte men den här personen fick det. Och jag menar att det är ju svinkult.
Ja.
Det vet ju du själv, jag vet inte hur mycket helikopter ni hade på din tid. Men jag menar, när man hör i radion att helikoptern går in, då vet man, nu är vi safe, ingen kommer undan.
Ja.
Jag menar, alltså,
jag har aldrig jobbat med helikopter någon gång, jag har aldrig haft en case med helikopter.
Du har inte det, okej.
Okay.
De är ju fantastiskt duktiga.
Ja, de är det.
Ja, det kan ju vara allt från när man har bilar som sticker iväg eller man har människor som lämnar på olika håll och helikoptern är ute så... Ja, de har ju bara överblick om man säger så.
Jo, precis. Och jag har haft några helikopterpiloter som gäst också. De har ju varit så här bara ring. Är vi uppe liksom? Men ibland så tror jag att, jag vet inte om det bara är bra, att man tittar, ska man blanda in dem också? Men de vill ju ha jobb när de är där uppe och snurra såklart.
Ja, men exakt.
Ja. Vi ska ju runda av som vi alltid gör. Och det är ju intressant att veta vad en ganska nybliven polis gillar när det kommer till polisfilmer.
Ja. Polisfilmer.
Eller serier. Alltså, serier.
Ja, eller serier. Alltså jag har ju... Vi tittar mycket på serier.
Ja, det är det.
Allt är olika liksom. Men innan jag blev polis, eller egentligen fortfarande, så jag tycker Johan Falk är jävligt bad. Och det har säkert andra människor sagt.
Han ligger
men,
ganska
men
bra.
Men däremot så... Ja, alltså sen hur korrekta de är, nej, det kanske vi kan lämna där hem.
Uh-huh.
Men därmed så vill jag slå ett slag på danska kriminalserier, alltså nu börjar jag nära Danmark va?
Ja.
Och det är ju, den nya är nu Kastanjemannen.
Den har jag sett.
Ja, och riktigt du måste tycka att den är bra.
Ja.
Ja, exakt. Och sen har du ju Den som dräper, du har Grey Zone 2018, det är ju någon dansk-svensk variant, samma bron. Som Greyzone, den ser vi nu. Säpo och PET i Danmark, ja, det är någon terroristvariant.
Alltså, kul!
Ja, men danskarna är duktiga på att göra serier och filmer överhuvudtaget.
De är ju bättre än oss. De är ju bättre än oss svenskar. Yeah.
Absolut.
Ja.
Och så har de ju gratis öl, billigare öl. En bra grej.
Inte helt oviktigt.
Nej, inte helt oviktigt.
Men du sa att ni gillar olika där hemma. Hur går det då? Löser ni det? Hur löser ni det?
Nej, vi gillar inte olika. Vi gillar lika. Vi gillar serier.
Ja, ni gör det. Men vad heter den? Greyzone eller Greyzone?
Grey Zone, men den är från 2018. Jag såg den på Netflix nyss, liksom att den fladdrar förbi här. Så Grey Zone som gråzon då, fast på engelska.
Jag fattar, ja, 2018. Jag såg om, det var en av de bästa besluten jag fattade. Jag såg om Sopranos ända från början. Och den är inte från 2018 kan jag säga, men det ångrar jag inte. Den är så jäkla bra alltså. Har du sett, ja. Har du sett Sopranos?
Jag har nog bara sett några avsnitt.
Ja, jag säger bara det. Börja från början, det är så. Jag tycker det är så bra alltså. Det är riktigt bra. Det är en av, ja, det är en av mina favoritserier måste jag säga. Så jäkla bra skådisar och ja, men det och så lite så här maffia. Ja, och organiserad brottslighet kan man väl lugnt kalla det.
Ja, jo, det har jag förstått att det handlar om.
Ja, precis. Du Henke, jag lyfter på båtmössan eller vintermössan, de får välja. Och säger stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack. Det var ju riktigt trevligt att få prata med dig.
Ja, men tack så mycket.
Vi ska fortsätta snacka i ett avsnitt på Patreon. Och det intressanta där är att det blir också ett case som börjar med en ganska liten grej, nämligen någon som kör över heldragen linje.
Stämmer.
Ja, då hörs vi där.
Ja.
Stort tack. Podden är över för den här veckan, men vi är givetvis tillbaka som en vecka. Vill du ta del av bonusmaterial så gör du det på patreon.com/snutsnack. Nej, jag hoppas helt enkelt bara att vi hörs i nästa vecka och ha det så bra fram till dess. Hej då!